tänkte rivstarta Johan denna måndagsmorgon med att berätta om min måndagsmorgon. Vad som hände innan vi sågs här.
Du ger oss din morgon. Du ger oss din dag.
Så kan man säga. Det. Ja, den började ju helt otroligt fint. Det är ju så att min son, min yngsta son, fyllde 7 i morse. Och det var succé. Du vet hur det kan vara ibland när man har en, du har också en 7-åring. Det är ju kanske den åldern där födelsedagen betyder som mest en pika nästan där på något sätt. Sen så blir det lite... Ja, det är klart det är kul i många år till att fylla år. Men just här och nu så är det ju underbart att vara 7 år och önska sig saker. Sen så får man vissa av sakerna och man är så glad, vet, och han visar som tacksamhet. Och, så det inleddes ju jättebra.
Lade du en arm på honom då och sa så här, njut nu av det här, för det kommer en tid när du mest kommer känna en existentiell kris på födelsedagarna.
Det är så långt driver inte det, men jag hade det bakhuvudet. Och sen så går jag duscha. Jag har ju påbörjat en diet, har inte vi pratat om.
Nej.
2 dagar gammal. Kände redan när jag hade duschat och kollade på mig naken i spegeln att fan, det gör redan resultat. Visslade, fin mysig frukost med familjen. Började cykla till jobbet. Jag har ju ungefär drygt en mil att cykla. Och regnmolnen, jag cyklar. Du vet, ibland så är det som så att man kan cykla, man kan se gränsen. Var det regnar,
ja,
var det
precis. Inte regnar. Regnar nog borta i Linné nu.
Ja, precis. Och du vet, den följde mig. Jag cyklade ifrån den hela tiden. Den låg typ 10 meter före regnet.
Du rejsade mot regnet.
Jag fick cykla något så in i helvete. Molnen rörde sig snabbt, du vet.
Jag noterade att du var lite svettig på ryggen.
Ja, kom in. Helt genomsvettig var det jag kom. Men det var också en känsla, vet, att framåt som jag cyklade så var det klart och blått. Bakom mig var det ju så här supergrått. Riktigt tunga regnmoln. Och jag kände att jag hela tiden fick pressa mig själv. Jag hade hög fin musik i hörlurarna och kände att fan, vilket jävla flow jag har den här morgonen. Så började jag närma mig stan då. Kommer in mot Linnéplatsen i Göteborg. Och där börjar liksom citytrafiken på något sätt. Med både spårvagnarna, får man börja hålla koll på. Alla som ska till jobbet, alla bilar och sådär. Och cyklar där på Linnégatan från Linnéplatsen ner mot Järntorget i Göteborg. Det är ju lite grann som att cykla i... Ska man säga, i Beirut på 90-talet. Alltså, det är den sämsta cykelvägen man har i norra Europa, tror jag.
Ja, det känns alltid lite att man andas ut när man är klar med den.
Ja, den är både stökig, man vet inte vilket håll folk kommer ifrån. Och sen så är den så jävla ojämn också, så man studsar ju fram. Jag känner att jag har ett flow, kommer precis in när jag börjar cykla ner för Linnégatan. I en av mina favoritlåtar, som jag ofta faktiskt lyssnar på just på morgnarna. Innan jag kommer in på jobbet och jag ska få lite...
Skjuts in i dagen.
Och jag får sån feeling idag, du vet, för jag har haft sån kanonmorgon. Jag har klarat att jag har cyklat ifrån regnet. Jag är nästan på jobb. Jag vet att jag ska snart träffa dig och podda. Det ser jag fram emot också. Supermorgon bakom mig. Och precis då när jag kommer lite grann till klimax i det här låtet så får jag sån feeling. Så jag gör någonting som jag nästan aldrig har gjort. Vet, jag börjar sjunga med högt så in i helvete.
Ja, det känns inte likt.
Nej, jag ska ta precis här där jag börjar sjunga med. Så ska du få höra, och kan du liksom nästan, du får nästan blunda här och tänka, här kommer Bengtsson, full fart, leendes, solig som fan, lycklig. Nu vill jag då förklara att det är ju det här, det är ljudet som jag drar på allt jag kan. Ja. Det är Jeff Buckley, Dream Butter, från en livekonsert. Och sen så förutom då att jag vrålar med i det här, så du hörde när trummorna kommer in där, då släpper jag så jag cyklar utan att hålla händerna på styret. Ja, och det trummar i luften. Och precis när jag gör detta, då har jag liksom kommit halvvägs ner på Linnégatan. Då är det en äldre man och en äldre fru som står. Och de släpper förbi mig. De står och applåderar mig. För att de säger att jag har sån fart. Att de hör ju mitt vrål. Och de säger att jag trummar i luften. Så de applåderar. Har du varit med om något liknande?
Nej, verkligen inte.
Nej, inte jag heller.
Men
hela
vad applåderar de? Applåderar de att kanske... du verkar må så bra? Eller är det att
jag vet inte om jag träffade ton. Jag kanske träffade rätta. Det lät kanske fint.
Du menar att de skulle applådera din
jag
sånginsats?
Jag vet inte, det var någonting. Ja. Jag funderar på detta några sekunder och känner att det var nästan lite pinsamt, tänkte jag. Det är inte likt mig, du vet att jag är rätt så restriktiv med att bjuda på mig själv i sådana typer av grejer.
Ja.
Jag är inte den som står och dansar om en firmafest och så. Jag tycker det är lite obekvämt. Så det var väldigt ovanligt att vara mig. Så funderar jag på detta några sekunder och så tänker jag, här, jag mår bra av detta också, det var kul. Och sen så vänder allting.
Nej, måste vi ta det då?
Ja, vi måste väl nästan
hur vänder det då?
Jag är uppe i nästan euforiskt tillstånd. Då är det kanske 20 meter efter de här som applåderat mig.
Jag känner också att det kanske bidrar, alltså förutom allt annat du sa, till din goda känsla här nu också med allt yttre och så. Du börjar ju här med att det hade varit en födelsedagsmorgon och att allt hade varit lyckat. Det är ju inte så jävla ofta faktiskt man känner att få känna sig som en god förälder.
Nej, jag vet.
Man misslyckas hela tiden och det är små grejer man liksom retar sig på och ältar för att man inte har gjort bättre. Ganska sällan man får känna den där känslan att så här, nu har, det gick riktigt bra.
Ja, och det är inte alltid som min sjuåring gjorde i morse här. Kommer fram till mig och kramar och säger du är världens bästa pappa.
Så jag menar, det kanske bidrar också.
Det gjorde ju det. Alltså.
Att för en gångs skull får man känna sig lite,
absolut,
lite bra.
Så. Men så mitt i det här, när jag känner att fan, vad länge sedan jag hade sån här jävla kanonmorgon. Och cyklar jag. Och så är det en man som är ute och går med sin hund. Hunden är lös på Linnégatan. Så hunden springer rätt ut i min cykelväg. Jag kommer ju snabbt där, du vet. Jag får ju bromsa. Och har inte de bästa bromsarna för tillfället på min cykel. Men lite så här, lite för slitna. Så att jag har inte det där att jag bara kan stanna och slira in. Så jag rammar ju till den här hunden. Flyger av cykeln.
På riktigt?
På riktigt, ja. Och landar.
Du krockar med hunden?
Krockar med hunden. Och hunden är ju lös.
Är det en stor hund?
Ja, ganska stor. Jag vet inte vad det är för ras. Det kan inte jag. Så jag flyger av cykeln. Hög fart. Men på något jävla sätt. Detta är ett mirakel också. Så landar jag, du vet, som om jag hade svart bälte i judo. Du vet, så mjukt så.
Som en katt.
Och landar på ryggen. Rullar över. Ställer mig upp. Och springer, du vet, 2-3 meter. Fattar du? Ja. Kan jag säga det framför mig? Och gör liksom en kullerbytta och landar.
Vart sker det här? Är det här på Linnégatan?
Detta sker nästan precis nere där Linnégatan går över till, vad heter den gatan?
Ja, den lilla där, lilla Risorsgatan.
Ja, precis.
I systemet nästan.
Ja, precis i systemet där nästan. Det händer precis där. Så jag rullar cykeln, drar in. Men den är inte så mycket skada på den heller. Och så vänder jag mig om och där exploderar jag ju istället mot den här. För han kommer inte fram till mig. Han går direkt fram till sin hund. Står du?
Ja, hur gick det med hunden? Det sket du vid.
Ja, men den, han kopplade den då.
Ja, men jag menar, du smällde ju in
den. Ja, men det var inte så mycket, tror jag. Jag körde kanske över tassen och sånt
där. Du ramlar mer av den plötsliga inbromsningen.
Ja,
av kollisionen med
boven. Men jag går ju fram till den här mannen och säger, vad i? Och står och skriker på honom. Får sånt riktigt utbrott.
Ja.
Som heller inte är likt mig. Alltså, jag kan ju vara sur och säga åt folk. Men jag brukar inte tappa det.
Alltså,
det
är helt...
tappar jag det.
Men stod ni och skrek på varandra då?
Ja, jag stod och skrek på honom. Han bad inte om ursäkt, ingenting. Och sen så tog min cykel, sen cyklade jag vidare och ner hit här.
Oj.
Vad säger du? Cykla en jävla morgon, jag har fortfarande puls när jag pratar om det.
Jag förstår det, men jag tycker fortfarande att det är en viss lyster och att det har övervägt de goda delarna. Även om det där bråket och också att du fick ramla så mjukt och... atletiskt.
Ja.
Ändå som att du kommer hit trots det där så känns det som att du ligger på plus.
Ja, det gör jag, absolut. Och det, på något sätt så är det också, man får känna sig lite levande där också när man blir så arg som man aldrig kan bli nästan i andra tillfällen i livet.
Ja,
så var jävla maxad morgon så jag känner mig lite, ja, jag är lite väl nästan elektrisk just nu.
Ja, spännande. Och se vad det här kan få för resultat på avsnittet.
Ja.
Jag lyssnade ju på dig för några dagar sedan i Studio 1.
Just det.
Ja, där var du ju mer sansad då.
Ja.
Men du var en av gäster på länk när det då kom beskedet om att barn och ungdomar fick spela matcher igen.
Mm.
Vill du säga något om den upplevelsen? Jag hade bara ett litet tillägg där.
Ja, det var också, det är också lite stökigt, vi har pratat om det här, du vet, att man ska vara skarp, man vet att man har kanske 20-30 sekunder på sig, sen så vill de gärna att man inte ska lägga ut orden för mycket, så man måste vara liksom lite så skarp i huvudet, men det var stökigt där också, du vet, de ringer upp en och testar ljudet, så kanske 5 minuter innan man ska gå live, och då hör man ju bakgrunden den pågående diskussionen i Studio 1. Och så kommer teknikern in och säger, ja men bara säg någonting här, berätta vad du har till frukost, och så berättar man det. Och sen, ja, låter bra. Och sen så går man tillbaka och hör man vad de pratar om. Så gjorde jag det i 2 minuter. Och sen så dog samtalet. Och då visste jag att nu var det ju bara typ 30 sekunder kvar till jag skulle gå in. Och jag sitter kvar där och tänker, vad fan hände här? Och då kommer det in en röst sen. Och bara ringer upp och säger, ja tack för din medverkan. Bara, fan, jag har inte varit med än. Står du?
Ja.
Och sen så...
Ja, spännande om du hade råkat hamna i en helt... Det är ju ganska snabbt mellan ämnena i Studio 1.
Ja, men det är grejen.
Så är du lite borta, så plötsligt är du inne och så till Ryssland och läget om Navalny.
Grejen var att det jag hörde innan jag kopplades bort var att de snackade om gräsbränder. Mm. Tänkte hon hade någon expert på det. Du vet. Mm. Tänkte, tänk om jag kommer in här nu.
Ja, och finner det rimligt.
Men hon som var producenten där, hon kopplade ju bort mig för att hon tryckte väl på fel knapp. För att jag hade varit den här gräsbrandsexperten, trodde hon, och kopplade bort mig.
Ja, ja.
Och så.
Ja.
Men sen så kom jag in och då var ju direkt live. Ja. Vet, så, Anders Bengtsson, fotbollsmagasinet offside. Då visste jag knappt vad de hade ställt för fråga, så fick jag börja prata.
Det märktes stressigt. Inte när man lyssnade. Du klarade det jättebra. Ja. Men det jag inte hade fattat, för det här var ju då för de allra flesta ett glädjebesked då. Mm. Du pratade om det här för några avsnitt sen. Men jag hade faktiskt inte fattat förrän i helgen, och när jag läste min gamla tidning Korren, att det här gäller inte överallt.
Nej, det är ju olika. Man får ju ta olika beslut i olika regioner i Sverige.
Ja, det tycker jag ändå är eller speciellt. Jag såg då i Östergötland som jag kommer ifrån och Östergötlands fotbollsförbund. De går då emot FOM. Mm. Hade du koll på det?
Nej,
det visste inte jag. Jag satt bara och läste sporten. Så som man gör. Ja. Men så såg jag bara rubriken så. ÖFF, alltså Östergötlands fotbollsförbund, om beslutet att gå emot FOM. Och så är det då en tävlingsutvecklingskonsult, Karo Palén, som motiverar att såklart ett tråkigt beslut att behöva fatta eftersom matchspel är mycket efterlängtat ute bland föreningarna. Men tyvärr finns det inga andra alternativ baserat på det allvarliga smittläge som vi befinner oss i.
Ja. Och så, är det väldigt mycket smitta just nu i Motala?
Det är så mycket, men det är ju också mycket på många ställen.
Ja,
det lite speciella är ju att de ändå går emot FOM då. Mm. Men jag reagerar även nästan på nästan citat från den här Karo Palén också som säger: vår inställning har under hela pandemin varit folkhälsa först, fotboll sen. Mm. Något som vi verkligen bevisat med detta beslut. Ja, det är det så här, vi längtar efter att kunna ge glädjande besked och tillåta matchspel igen. Men vi måste ha stor respekt och fatta kloka beslut. Alla bär vi på ett ansvar och vita åtgärder för att så snart som möjligt kunna spela matcher igen. Mm. Och sen så passar Östergötlands fotbollförbund även på att ge lite tips som är generella om håll avstånd, tänk på vem du träffar. Jag reagerar bara på att det här är väl inte riktigt hennes uppdrag, eller?
Nej.
Hon är väl där för att driva fotbollsfrågor.
Ja.
Här låter det ju som att hon liksom vill vara Stefan Löfven.
Ja, skulle gissa topplocken går hos ganska många.
Ja, men vår inställning har under hela pandemin varit folkhälsa först, fotboll sen. För det första är väl fotboll en del av folkhälsa.
Det är ju min stora poäng i det här. Det är kvittot. Om inte man tillåter barn och ungdomar att idrotta nu, vad kommer det kosta i folkhälsa?
Precis, och det har även varit var bra reportage bland annat i Sportbladet slut på förra veckan. Jag tror det var Patrik Bränning som gjorde det, var dagböcker från idrottande ungdomar om deras icke-idrottande liv under pandemin.
Ja,
men jag bara reagerar så det också känns som att det finns så många småpåvar som kommer fram där. Mm. Som går igång lite på känslan efter att få visa sig ansvarstagande. Och liksom att visa att så här, vi är inte bara några sportidioter utan vi klarar av, nästan som att man liksom njuter av det lite. Mm. För jag tycker det där, det beslutet måste vara upp till någon annan att ta.
Ja.
Så här, de ska väl driva fotbollsfrågor för fotbollens bästa.
Mm.
Och så öppnade, jag bara tyckte det var jävla märkligt. Jag hade faktiskt inte fattat att det var
helt.
Det stod även, jag har inte fått, jag borde ha en lista här på vilka mer distrikt det eventuellt är som då har gått emot FOM, för det stod att det var några andra också. Jag bara känns som att någon inte riktigt fattat sitt uppdrag.
Nej, precis. Men hon utger sig då för att vara mer kunnig än vad Folkhälsomyndigheten.
Lite grann blir det ju så. Ja.
Också. Men de anser nu att det är okej, att fördelarna är fler än nackdelarna med att spela fotbollsmatch för barn och ungdomar.
Ja, jag menar, jag tycker ju att, för det är också en så himla skarp gräns mellan att division 1-spelet för herrar och även elitettan damer har ju varit igång ganska länge nu. Mm. Men division 2 får fortfarande inte spela. Mm. Alltså, jag tycker ju att man ska öppna upp det också och låta dem spela matcher. Men så här, det här tyckte jag var så speciellt. Att, så här, jag tyckte inte det, jag kanske sa dem det överhuvudtaget i Studio 1-sändningen att det här kan vara lite olika på olika platser.
Nej,
och sådär.
Nej, ingenting.
Ja, vi får väl se vad som händer, men jag tyckte synd om de östgötska barnen.
Ja, verkligen.
Och kände alltså att det var lite tveksamt uppdragsförståelse från ÖFF i det här fallet då.
Ja.
Du, vi gör det här avsnittet tillsammans med C-more, det ska jag säga dig.
Jajamän.
Och streamingtjänsten C-more och tv-serien Bloodlands primärt. Bloodlands som hade premiär på C-more den 15 april och är en brittisk dramatriller-serie som gjort stor succé bland tittare och kritiker i hemlandet. Bloodlands tar sin början när polisen hittar en bil i havet utanför Belfast och utredaren Tom Brannick, spelad av James Nesbitt, ser tydliga kopplingar till ett olöst fall med stor personlig betydelse för honom själv. Och tillsammans med kollegan Niamh återupptar Tom jakten på en ökänd mördare som varit försvunnen i 20 år. Och det här är stjärnproducenten Jed Mercurio då som har producerat Bloodlands. Han ligger även bakom serierna Bodyguard och Line of Duty. Och just Line of Duty finns faktiskt också på C-more. Så den som gillar spänning, oväntade vändningar, får inte missa Bloodlands som nu finns att streama då på C-more.
Får man vara så fräck så att man säger på tal om att jag hade hög fart, så ska jag nu göra en, dra en liten kort berättelse här om mina upplevelser från helgen när jag tittade på Drive to Survive. Som är ju en serie, väldigt, säkert upp i 3 eller 4 säsonger. Formel 1-världen man följer. Dokumentäraktig grej. Man följer olika förare, olika ägare i den här världen som både du och jag inte är jättehukt på, kan man säga. Nej. Utan att spela ner detta på något sätt.
Förknippar ju Formel 1-loppen väldigt mycket med söndagsförmiddagar. Eller till och med eftermiddagar när man var liten. Och att det kanske fanns kvar lite sådär chips som har mjuknat i någon skål, ja, från lördagkvällen.
De goda ostbågarna som ändå är som lite var såhär, riktigt mjuka.
Både äckliga och goda på samma gång, ja, på något sätt. Så. Ja. Och sen så tittar man i några minuter så. Men absolut, vi är inte superbevandrade.
Explorer-flaskan som stod tom.
Ja, du behöver inte göra det så mörkt.
Mamma. Så.
Pappa som jag inte går att få upp.
Och ligger ute i busken.
Nej, så var det inte.
Så mörkt var det inte mottalat.
Nej, så var det inte.
Nej. I alla fall så, jag ska inte på något sätt recensera, jag har bara sett ett par avsnitt. Men det som jag fastnade vid, det var efter kanske 1 eller 2 avsnitt, där man följer stallet Williams. Det känner man igen från de här dagarna, med Explorer-flaskan på bordet.
Mm, kanske med Nigel Mansell som förare.
Ja, bland annat. Mm. Som var ju framgångsrika, alltså in i bomben, när vi var små, Williams. Men som jag då förstår, har haft det jättetufft de senaste åren i Formel 1-världen. Allt mindre resurser. Familjeföretag som har liksom kämpat lite med näbbar och klor för att inte liksom bli helt ifrånåkta av de stora jättarna. Och man har väl lyckats så där. Man har väl varit ett av de sämre rankade de senaste 5-6 åren.
F1's Sunderland.
Lite så nästan, faktiskt.
Anrikt.
Ja, precis. Det kommer in nya aktörer och sådär. Du vet, Red Bull och Aston Martin, kanske inte nöja, de kanske har varit med hela tiden, det vet jag inte. Som sagt, jag ska inte ge mig ut.
På banan.
På de här banorna. Men så är det så då att kliver in en...
Jag tror jag ändå har snappat upp att det har gått ännu sämre för Williams sen den här serien gjordes, ja, med konkurshot och kanske till och med konkurs.
Jag tror till och med det, var bara typ 2020. Mm. Detta var väl första säsongen, tror jag, spelas in 2017-2018 kanske.
Ja.
2020 så sålde nog de Williams-familjen detta till någon annan. Så nu är det inte en familjeföretag längre. Men i avsnitt 2 kanske så är det en kille som heter Lance Stroll som är en Formel 1-förare. Ung, talangfull kille. Han är väl bara 18 vid den här tidpunkten, tror jag.
Det är väl extremt ungt för,
ja, det är ju det. Jätteungt ju.
Ja, då ska man väl åka något annat.
Go-kart.
Ja, eller sån här Formel 3.
Ja. Ja, absolut. Han är väldigt ung. Grejen är att eftersom Williams var i sån jävla ekonomisk knipa, så kommer det då en miljardär som är den här Lance Strolls pappa och säger att jag kan gå in med 80 miljoner pund. Men då är kravet att min son får bli en av 2 förare. Man har ju 2, alla har ju det. En första förare oftast och en andra förare. Så kravet är att min son ska bli i alla fall andra förare här, Lance Stroll. Som glider in där på världens jävla räkmacka.
Men är det då underförstått att han är inte här på egna meriter?
Så var
det är pappas pengar.
När han klev in. Ja. Så jag förstår. Grejen är sen, det ska man till han, Lance Strolls försvar. Nu har han bytt. Jag tror faktiskt han kör för Aston Martin idag, så han är inte kvar i Williams. Att det har gått ganska bra för honom på sistone, så att han kanske inte är helt talanglös.
Nej, det vore ju direkt farligt av pappan.
Han låter ett körkort.
Han har precis fått lappen.
Lämpet sitter kvar på formulettbilen här. Övningskörning.
Sen går vi till Williams. Sen åker vi ner till Imola. Ja,
men det fick ju med.
Men det var en genväg i alla fall.
Han, ja, det får man inte säga. Det var ju ett sätt för att Williams också få in välbehövliga pengar som gjorde att de inte gick i graven. Men han tar också in, och menar, man såg väl lite snett på det här, tänkte jag, hur illa är det för William som tar in den här lilla pojkspolingen på grund av att hans pappa betalar hans plats. Mm. Man kan ju också själv tänka sig, nu verkar det som att Lance Stroll är uppväxt på gårdar.
Godsgårdar.
Och mycket helikopter i sin barndom och sådär. Så att han kanske är uppväxt med liksom en guldsked i munnen. Ja. På många sätt och han kanske inte...
Det är ju många som är, men många kan ju också tycka att det smakar äckligt med den
ja, där. Ja, precis. Men hade ju själv kanske skedar. Då känt, du är ju advokat så jag vet ju hur många guldskedar du har fått. Men jag som är arbetarpök hade ju skämt om jag hade gått där i Monaco och sett alla de här champagnesprutande lättklädda kvinnorna som ger en uppmärksamhet bara för att man är en inköpt son. Mm. Du? Mm. Men det verkar som att han är ganska duktig ändå på att ratta bilen.
Just det, men han kanske inte var mogen och egentligen inte så rättvist att han fick chansen så där tidigt. Just ja, där
precis så är det. Ja. Precis. Ja. Men när jag såg den här scenen så tänkte jag tillbaka på min egen barndom. Och när jag kanske var i 10-årsåldern så hade vi en stockholmare som flyttade in i vårt lag. Kan man säga. De flyttade ner från Stockholm. En kille som ville börja spela fotboll för vårt lag. Inte så himla talangfull kanske. Han inte spelade så himla mycket fotboll tidigare. Så att jag kommer ihåg att det snackades lite grann. Att, för vi var ett ganska bra lag. Det kom ganska långt. Sådär att, nej, ska man ta in honom? Kommer jag ihåg att tränarna snackade om och sådär.
Kallar ni honom stockholmare ändå?
Stockholmare blev det, precis. Mm. Han kom också. Han var väldigt förtjust också. Vilket var helt nytt för mig. Han hade Wu-Tang-tröja. Mm. Tyckte, vad är detta för
något? Tidigt också.
Ja, ja visst. Och så har blivit riktigt breda hiphop-byxor och så. Så han tog med sig Stockholmsstilen. Eller Stockholmsstilen var det.
Det ni trodde var Stockholm.
Ja. Vi trodde var. Men så visade det sig då att det var en förmögen familj. Pappan var någon toppchef på Ikea. Och lite så var det faktiskt för att pappan där, vår tränare, svängde helt när pappan förklarade att om min son kan vara med här och spela så kanske jag kan vara med och sponsra något träningsläger och sådär.
Ja, lite på en väldigt mindre skala då. Lite samma som den här ja, Williams-investeraren.
Precis.
Ja. Stack, jag ser ju synd om killen.
Ja, och så blev det. Vi åkte på träningsläger. Undrar om vi inte åkte till Holland.
Ja, det gjorde man ju inte.
Jag kommer inte ihåg att mina föräldrar betalade någonting. Alltså.
Vi åkte till Igelfors utanför Finspång.
Men likadant som med den här Williams-sponsrade sonen så visade det sig att stockholman var bra. Med en tillgång till oss. Ja. För vårt lag. Han var duktig med målvakt. Jävligt bra till sist. Så gjorde att vi vann kuppor och grejer. Alltså. Men vi åkte ner på träningen. Men det var också, när man ser tillbaka på det idag. Speciellt av min tränare. Att acceptera det här. Nej, egentligen tillräckligt bra. Men betalar ni träningsläger, då är det okej.
Okay. Ja, mycket märkligt.
Vad händer egentligen? Ja. Nu är det väl preskriberat. Så att...
Nu tror jag vet var du vill komma lite med det här också. Ja. För nu är vi inne på ämnet med kanske excentriska antingen då storsponsorer eller klubbägare eller presidenter i klubbar som kommer med krav.
Precis så. Lång väg dit.
Kärt ämne.
Ja, det får man ändå säga. Så. Vad tänker du på?
Nej, jag tror att vi hade det som att vi hade som idé någon gång att vi det som vi kallar för framvagnen i offside, de här lite mer plockaktiga sidorna innan reportagen börjar, att vi skulle ha på något sätt månadens excentriska klubbägare. Ja, man kan ju bara välja någon i högen, men det är ju roligare om man tänker sig lite närmare här, och det är ju nästan lite bortglömt idag, men Panos Papadopoulos, Panos Ljungskile då, det var ju då en investerare, en storsponsor som efter Ljungskile går upp i Allsvenskan, behöver mer pengar, är villig att skjuta till det, men då kommer med lite krav, bland annat då att vi ska byta namn på föreningen från LSK till PLSK, Panos Ljungskile SK. Och jag tror, eller jag minns att det var så också, för jag har skrivit om det här också, att det var väldigt viktigt för honom att det inte slarvades med att man skulle säga PLSK, eller hela namnet då, Panos Ljungskile SK. Och att de journalister som fortfarande skrev LSK eller Ljungskile gärna fick ett brev då, ett uppläxande brev från Panos. Och där var det ju också lite rykten om att han skulle ha erbjudit sig sina egna spelartjänster från att han kunde berätta vad han hade gjort i Grekland en gång i tiden. Och sådär. Så det har ju funnits här med, inte som klubbägare men kanske framförallt då som lite större sponsorer.
Ja, men nu såg jag här, det är väl bara någon vecka sedan, det var väl så att Team TG, Torén-gruppen som vi också har skrivit om.
I Umeå.
Ja, precis. De vann väl sin första SM-titel, var det på damsidan innebandy? Kanske det var.
Jag vet att de är rätt framstående innebandy.
Ja, så det kan inte det var det för några veckor sedan. Jag tyckte bara så en rubrik som flashade förbi. Mm. Att de hade vunnit sin första SM-titel, Team TG då.
Ja, precis. Alltså ute i Europa, vi har ju varit som jag skrev om, som hade Bill Ricky där. Med,
just det.
Då är det kanske vanligt att ägaren vill bli manager också. Mm. Borde inte jag klara det här lite bättre än vad de här nissarna gör och så. Ja, just det. Väldigt vanligt.
Men sen kanske lite grann. Om man faktiskt, kanske är lite elakt mot Lee. Men när Stuart Baxter klev in i AIK.
Ja, jag förstår.
Kändes det inte lite som att ska ni ha mig, sa Stewart. Så får ni fan ta min son också.
Ja, jag vet, han kanske skulle bli arg när du säger det. Men jag, lite den känslan fick man att han kom med paketet. målvakten Lee Baxter. För han fick ju börja stå i AIK, som jag minns det. Innan då Mattias Asper, som ju då inte var... Han värvades väl... Han var ingen stor värvning då. Sen blev han ju väldigt bra innan han konkurrerade ut Lee. Men där vet jag då att Stewart också var... Var han inte sur någon gång att folk hade varit onödigt kritiska mot Lee? Och det var väl inte alltid kul att få höra att man var liksom farsans son som det är därför du står och så. Mm. Det var lite den känslan. inte samma excentritism. men att ja, det här kommer med. Liksom, så. Mm. Ja, jag håller med.
Men kanske den stora är faktiskt Muammar al-Gaddafis pojk.
Sadi. Det var länge sedan man tänkte på honom. Eller heter han också Al-Sadi? Ja,
ja det är ju sådär. Man kanske, och jag tror inte vi riktigt har gått in i den här. Hur det kunde bli så här. Och hur det slutade och sådär. Men det, man har ju hört det här, du vet, att han spelade i Perugia och så. Sonen då. Ska vi ta lite kort? Vad har vi på Al-Gaddafi?
Ja, alltså den som var mest känd var ju då pappan och Libyens diktator i många år. Muammar. Som väl dog under den arabiska våren. Utan hittades i hålan där.
Ja, 2011 dog han, tror jag.
Det stämmer nog, ja. Och han var ju inte helt... vi har inga bevis på att han gillade att spela fotboll. Men han var ju inne och styrde där med. Han var väl ordförande. Han var deras Karl-Erik.
Ja, precis det. Exakt.
Som du brukar säga ett tag. Och vi skrattar här så. Men så som jag minns det så var det ju ganska... Alltså, kunde varit farligt. Så. Och de domare som inte dömde rätt. Och så vidare.
Ja.
Och sonen då visade sig vara, eller trodde i alla fall själv, att han var lite Guds gåva till fotbollsvärlden. Att han skulle vara en supertalang, en talang utöver det vanliga.
Så. Precis så var det. Och det verkar ha varit så att han blev ju precis kanske som Lee Baxter. Ingick i ett paket så på något sätt. Skulle man få pengar om man var den största klubben i Libyen, så skulle man spela den här sonen då. Som var väl... Han var intresserad av fotboll, men han var inte supertalang, kanske. Så han fick ju chansen.
Jag minns på riktigt nu, när du ändå drog in min pappa och att jag är advokatson i det här. Mm. Men att det fanns asylfall i Motala med två libyer som hade flytt och som hade varit duktiga på att spela fotboll. Och som var, i alla fall hävdade de själva, fotbollsflyktingar. Att de skulle ha krävt, de var framstående i något lag i Libyen. Och då ville då Gaddafi och kanske framförallt då Lil Gaddafi, Sadi, värva dem till deras libyska lag. Mm-hmm. Så de inte ville det, så blev de torterade. Bland annat hävdade de att de hade blivit slagna upprepade gånger och väldigt länge på fotsulorna så de inte skulle kunna springa. Det var deras historia i alla fall. Och det var ju en hel del sånt där. Man måste få skratta också.
Ja.
För att det är liksom knasiga grejer. Men det var inte jättekul att ha Gaddafi i hasarna i Libyen.
Nej, för fasiken alltså. Men så är det
där, kan man tala om regnmoln bakom sig när man cyklar. Så,
alltså, absolut.
Sadi kommer.
Då är det fan att cykla.
Höj tempot.
Ja. Ja, men i alla fall så är det så att han får blodad tand efter att han gör debut, rekordung tror jag, i högsta ligan i Libyen för något pappasponsrat lag då. Och givetvis som du säger så är det så att det kommer ett lite vittnesmål efteråt att ja, domarna tvingades döma. Det var liksom, trillade han i straffområdet så då var det alltid straff. Och det var målvakter och motståndarlag som medvetet tappade in bollar. Det var medspelarna fick bonusar om de passade fram sonen. De kunde få en bil om de passade fram sonen i present, i belöning. Men så får han då blodad tand och han strömmer med att spela för Juventus. Det är hans favoritlag. Och då försöker då pappan att få in honom där. Jag tror att det är Lippi som är tränare vid tidpunkten i Juventus. Han säger,
cigarilla,
ja, han är inte så peppad på det här. Och då går istället då pappan in, Muammar in och köper typ 5-7% av Juventus. 2002 är detta, tror jag. Och tror att detta ska öka chanserna. Men Lippi står på sig. Det händer ingenting med hans chanser att komma till Juventus. Men då rycker Silvio Berlusconi
ja,
in i leken.
Ja, så vi säger det för stor Gaddafi här då. Alltså Muammar, han var väl rätt bra bundis med Berlusconi.
Ja, gud ja.
Åkte ofta på resor dit med sitt tält då. Och sin, den kallades ju någonting, hans livvaktsskydd, det var kvinnor.
Ja, just det.
Ja.
Var inte så att Stina Dabrowski lyckades få en intervju med honom i tältet?
Jo, det tror jag. Oklart om han hoppade. Det var ju hennes gimmick.
Just det.
Att de skulle hoppa på slutet. Jag minns att Thatcher vägrade göra det.
Ja, just det. Ja. Bra gimmick ändå på något sätt.
Ja, efter ett tag så sätter den sig.
Ja, den vuxit. Ja. Få en.
Köra med de här 7 minuters synkarna som sändande bolag får med Premier Leagues stjärnor. Att lägga 2 på att de ska hoppa på slutet.
Men Silvio Berlusconi då, Libyen och Italien har också historiskt sett ett förhållande där de har varit lite beroende av varandra. Italien, oljeintäkter, oljeresurser, och Silvio Berlusconi var kanske inte heller den som var rädd för att skaka hand med, får man säga, mystiska och
tvivelaktiga figurer, som Cornelis brukade säga.
Ja, precis så. Så Silvio Berlusconi tänker att här har jag en möjlighet. Han var ju trots allt premiärminister också för Italien.
Finns en del olja i Libyen också.
Ja, precis. Och inte bara Milans ägare utan också premiärminister. Så han känner att här har jag en chans att göra honom glad. Och kanske detta kan gynna mig och Italien med olika typer av intäkter. Så att han ringer sin polare i Perugia. Berlusconi då, ägaren där. Vad hette han nu?
Hette
han
Gauci.
Gauci.
Luciano Gauci. Ja. Vi kan stanna lite vid honom sen också.
Ja, just det. Och lyckas på något sätt övertala Gauci att ta in sonen Gaddafi i Perugia. Perugia är ju bra vid den här tidpunkten, ska man komma ihåg.
När var det här, sa du?
Detta är 2003, tror jag.
Ja, absolut. Det är en ganska... Man tar Al-Sadiq Gaddafis Wikipedia-sida under fliken Football Career. Den här meningen har ju ändå någonting då när han kommer till Perugia. Då står det så här... In 2003, he signed for Italian Serie A team Perugia, employing Diego Maradona as his technical consultant and Canadian sprinter Ben Johnson as his personal trainer. Mm. He made only one substitute appearance before failing a drug test.
Precis så.
Så de var ju ett litet rövgäng där.
Ja, vi måste bara backa bandet för att det finns faktiskt en liten svensk koppling här också. 2003, innan han kritade på för Perugia, så löser pappan en uppvisningsmatch. Hans dröm har varit att, förutom att spela för Juventus, och det verkar ju inte bli av då, så hans andra dröm var ju att spela någon gång på Camp Nou i Barcelona. Och det löser pappan. Betalar 300 000 euro till, jag vet inte vem som får pengarna, om de är rätt ner i fickan eller om de går in i Barcelonas lagbygge.
Fin på La Masia.
Och det blir en match. Han får spela för då ett libyskt A-star-lag, tror jag, mot Barcelona. Och i Barcelona, och givetvis Al-Gaddafi, han har ju en offensiv roll. Han får ju möta under 90 minuter.
Kan man tänka sig att han har en
Bjärred Andersson.
Han möter Bjärred.
Nej, men det finns en bild. Det ska jag lägga upp när jag puffar för det här avsnittet. Det finns en bild där Gaddafi tar emot bollen felvänd och kan ha Bjärred i hasorna. Man vill ju prata med Bjärred.
Ja, har Patrik Andersson pratat om det?
Fick han en liten slant?
Eller visste han? Han kanske inte visste om vem han bevakade.
Nej,
det är bra att veta det. Han vill inte krossa hans korsband. Så att
nej,
säga.
Precis.
Det kan bli jobbigt för Bjärred.
Då får han fan cykla från molnen, det kan man säga.
Ja, verkligen.
Libyska boll. I alla fall, och sen så blir det då Perugia. Och så Gauci tar in honom. Tränaren är väl skeptisk som du säger, men han är ju så långt ifrån. Det är väl någon lagkamrat som säger... i efterhand att det kändes som att det kom in en 13-åring och spelade med oss här i Perugia. Han var så långt ifrån att kunna liksom ta en plats här på riktigt.
Där undrar man ju också, gäller Lil Gaddafi här, tror han själv att jag är verkligen bra? Lika bra, eller liksom han måste ju känna någonstans att jag är sämre än de här andra.
Vi kommer till det, för att han har ett uttalande som vi kan ta lite senare, men vi måste bara berätta. Som du säger så anlitar han ju Maradona. Han anlitar Ben Johnson.
Också värt att påpeka, här är också vid den här tiden Maradona är, alltså han hade ju en berg- och dalbaneliv överhuvudtaget. Ja. Här är han ju en dal.
Ja, det får man säga.
Också så här med väldigt sviktande hälsa och fortfarande rätt stora drogproblem här, tror jag. Och så. Han blir ju faktiskt, sen rycker han ju upp sig igen innan det går ner igen.
Men så att han...
Johnson däremot. Mår kanon.
Ja, och du säger här att han åker ju fast sen, för det är ju så att han... Tränaren i Perugia vägrar ju de första månaderna och sen sätter honom på bänken. Och då tränar han i bakgrunden med Ben Johnson. Och när han väl får då chansen så testas han ju efter matchen. Och då testas han positivt för steroider. Och då kan man tänka sig att Ben Johnson har haft ett finger med i den leken på något sätt. Testa det här, Lil Gaddafi. Oh, du kommer springa snabbare, du kommer bli starkare, du kommer hoppa högre. Testa det. Men man måste också bara stanna till här, bara kort berätta. Detta kan ju vara skrönor, men eftersom så mycket här är så galet så väljer jag att tro på de här grejerna, att det har hänt på riktigt. Det verkar vara som så att Lil Kaddafi checkade in på det finaste hotellet givetvis i Perugia.
Hybren.
Ja, tror jag. Säkert flott som in i bomben.
Ja, vart i Perugia faktiskt. Ja. Det var jättefint.
Ja, kan jag tänka mig.
Ravanelli kommer därifrån.
Ja, gör det. Ja. Ska vi prata lite om Ravanelli?
Nej, vi kan tänka på honom. Ja, vi kan ta 2 sekunder och så tänker vi lite på Ravanelli.
Ja. Och han bor där, han bokar liksom hela översta, flottaste liksom våningen på det här hotellet. För sen han har 6 livvakter som bor där med honom, de får vars ett hotellrum givetvis. Men han bokar också en av de finaste sviterna till sin hund. Jag har tappat bort namnet, men det är en hund. Oklart också vilken ras, än en gång. Och hunden får då serverat varje måltid finaste stekan de har i Umbrien.
Room service då?
Ja. Och sen denna
låten... Men de ändå kör den här lilla kupolen där för stekarna till hunden.
Ja, och jag tror att det var så att när han väl checkade ut från det här hotellet efter några månader så var notan på 400 000 euro. Det är ganska mycket,
ja,
om man säger. Men också att hans Lil Kaddafis hustru, de hade tydligen problem efter några månader för att mjölken tog slut på hotellet. De kunde inte servera mjölk till de andra gästerna på det här fina hotellet. För att hustrun alltid ville bada i mjölk. Mm. Ville ha liksom ett badkar fyllt av mjölk för det var bra tydligen. Dermatologiskt. Men det vet jag inte om det är sant.
Nej.
Det låter ju låter ungefär som när man hörde vad det... Fan, var det Cher som ville bada Evian-vatten?
Ja, det låter lite bekant. Jag vågar inte verifiera det heller.
Bada är ju vanligt vatten. Det ska vara Evian-vatten.
Det låter som en Madonna-grej.
Ja, i alla fall så blev det så att han är kvar då i Perugia och sista matchen för säsongen. Vilket tror du de möter? Nej, det vet du inte. Men Juventus möter dem. När han får göra 15 minuter inhopp.
Ja, det var ingen slump att det var mot Juventus.
Nej, det är klart.
Han
det var in den här
hans favoritklubb.
Ja, precis. Så han får göra 15 minuter inhopp. Jag tror att de 15 minuterna är fortfarande så att man i Italien pratar om att detta är de sämsta 15 minuterna som någon någonsin har gjort i Serie A.
Han är ju lite då Italiens Alidia. Fast liksom Alidia har man ju lättare att gilla som den här bara en klassisk solovårare. Mm. Men som alltid liksom nämns då som den sämsta som någonsin har uppträtt där.
Ja, och då när han gör sina 15 minuter mot Juventus, då byter han av Jay Botroyd, tror jag han heter. Kommer du ihåg honom?
Ja, men jag hade inte kommit ihåg att han spelade där. Walesare.
Ja, Walesare. Han spelar i Perugia. Det är han som går ut. Lil Kaddafi kommer in. Och som tack för det här så tror jag att det är så att familjen Kaddafi betalar Botroyds smekmånad några veckor senare. De betalar hela den.
I lyx då.
I lyx, ja.
Där skulle man ändå vilja säga till Botroyd innan han går med på det. Att så här, det blir gött för dig och få det lite extra lyxigt. Men du är ju Serie A-proffs. Du har ju pengar till att ha en rätt hyfsat smekmånad ändå. Och vill du verkligen att de ska ha, den här familjen ska ha en upp på dig framöver? Vad kan de komma och be dig om?
Ja, lite framöver. Så på din Wikipedia-sida så kan det eventuellt stå också i framtiden att du har connections med den här rätt hemska familjen.
Ja.
Ja, det är inte så bra för dig, Jay.
Nej, men det var en härlig smekmånad.
Ja, ja, precis. Men sen så är det slut på tiden i Perugia. Och vill du prata lite om Gauchi innan vi går vidare med Lil Kaddafis fotbollskarriär?
Jag vet inte hur vi hamnade här, men det är ju ingen slump kanske att han hamnade i Perugia. Vi nämnde Gauchi då. Mm. Luciano Gauchi, klubbägare i Perugia. För han är ju verkligen en sån som var en excentrisk klubbägare och där det kommer vissa krav. Och att en sån här cirkus utspelar sig just där. På ett sätt var det ju logiskt, för det hände ju en del annat konstigt där. Han tog väl över. Perugia hade ju varit nere rätt ofta i de lägre divisionerna. Och sen var de lite jojolag och han kommer in någon gång. Under 90-talet, Gauchi då, tar över. Jag tror att han kommer från att han har avlat fram hästar och som har hållit på med sånt tidigare. Men han tar över Perugia och de börjar gå bättre och han har lite pengar. Och 98 tror jag de går upp i Serie A igen. Och sen har jag för mig att de är där i ganska många år. Det får man ge Gauchi då, att resultatmässigt är det här en ganska bra period för Perugia. Men det kommer ju mycket annat konstigt. De har lite överraskande så har de samma tränare i 10 år.
Mm.
Nej, jag skojar.
spännande.
Det är ganska många olika tränare innan han tycker att han hittar rätt 2000 med, vad hette han då? Corsi tror han hette. Som i sin tur då Gauci förstod honom. Han gillade honom och det kanske säger något, för han hade ju rätt speciella metoder. Jag vet inte om du minns det, men det var mycket då om att han skulle ha bland annat ha visat porrfilm och tagit med spelarna på strippklubb inför matcherna för att det skulle höja moralen på något sätt. Så, väldigt så kontroversiellt och ja, sluskigt bara, allmänt så. Men det var ju också, alltså, i det här var det ju också alltså, bra italienska spelare som var där en period. Att Materazzi spelade där, Fabio Grosso och undrar inte, Gattuso var i Perugia i sin hyfsad ungdom också. Så de var inte, alltså det gick inte dåligt för dem. Han Intertoto-cupen något år och så. Men han hade ju en massa andra konstiga, du minns ju kanske från VM 2002 när Italien åker ut mot Sydkorea. Det minns väl italienarna mest för att de tycker att de blev så jävla bortdömda, vilket de kanske blev också. Vi kan ju prata mer om Byron Moreno, domaren, någon annan gång. Det har vi redan gjort kanske. Men det var ju han, det fick ju rubriker då, att Gauci ville då sparka Perugias sydkoreanske spelare An, som väl var han den som avgjorde till och med.
Det kan det ha varit, va?
Ja, vi sa att An var ganska profilerad, han satte ju någon straff också där. Och att han, helt enkelt för att han hade skickat ut Italien då. Jag tror att han tog tillbaka det, men att An själv sen vägrade återvända till Perugia, han ville inte vara där under sommaren. Och sen har vi då såklart också hans olika försök att värva några av världens främsta damspelare. Birgit Prinz, som väl kanske var bäst i världen då, tyska forwarden, vill han först värva till Perugia, och uttalanden som var sunkiga i stil med att hon hade en bra figur och snygg, men lovar er, hon kan också spela fotboll. Och sen förstås, du sa en svensk koppling här, Hanna Ljungberg och Victoria Svensson.
Just det.
Det var ju faktiskt så då, här är också 2003 tror jag, innan Sverige ska åka och spela VM i USA. Just så det. Spelar Sverige en landskamp mot Danmark tror jag, på Malmö IP. Och då är det en liten figur där som folk inte känner igen. En snidig italienare i snygg kostym som inte vill säga vad han heter, men bekräftar för Sportbladet att han kommer från Perugia och att han är där för att scouta Victoria Svensson och Hanna Ljungberg. Och hänvisar just till presidenten Gauci, säger att han har flera videoband på de här, mycket seriös. Och ja, ska man tro Perugia var ett seriöst intresse? Men det blev ju inte så kul för Victoria Svensson och Hanna Ljungberg, för de kändes ju som att i allra bästa fall så är de en del av ett PR-trick här bara. Man kan ju tänka sig dock att det skulle varit en speciell situation om han skulle lockat med väldigt mycket pengar till exempel. Men känna att man så här ändå säljer ut sig själv, och samtidigt så är de bland de bästa i världen och tjänar inga stora pengar. Det skulle man nästan vilja prata lite mer med om, sådär, hur det där var egentligen. De tackar nej till slut och han blir arg på dem för att de har slösat bort hans tid typ. Så det var ju väldigt mycket sådana där grejer som gjorde att det i den kontexten inte blir lika konstigt att Kaddafi-cirkusen äger rum just här.
Nej, där finns det faktiskt, för att det är ju så, efter Perugia-tiden så tror man att nu borde det vara över. Men då går han till Udinese.
En match.
Vem är tränare då?
Det vet jag inte.
Samma gubbe som gav honom speltid, samma gubbe som du har precis pratat om.
Ja, okej. Ja, Gauci.
Nej, ja, inte Gauci, men vet han, Corsi.
Ja, ja, Corsi.
Ja, tränaren. Ja. Ja, han är tränare i Udinese.
Kan man gissa att Corsi, förutom den lönen som var på papper, fick en del annat i fickorna?
Ja, det är det man börjar tänka här, för att i det här, förutom, det är ju några italienare som har tjänat rejäla hackor här som inte är deklarerade för. Det får man ju ändå ta för givet att det är. Men han gör en match för Udinese. Och då tänker man, nu borde det vara över. För att den är inte bättre, den matchen, än de minuterna han fick i Perugia. Icke som icke. Sampdoria.
Ja,
där var de.
Men noll matcher.
Noll matcher där. Så där får man ändå liksom hylla Sampdoria. De viker inte.
Han har ju ett bra, alltså hans CV här, Sadiq Kaddafi, är alltså Al-Ali Tripoli, 14 matcher, 3 mål. Att de inte har velat dopa siffrorna, det borde de ju ändå klara av. Det kanske de har ju. Och sen Al-Ittihad Tripoli, 74 matcher, 24 mål.
Ja, Al-Ittihad tror jag som de kanske åkte. Det kanske inte var ett A-star-lag som de åkte till Barcelona och mötte Bjärn med. Tror jag det var.
Nej, och undrar om det var dit de libyska fotbollsflyktingarna skulle värvas till, som de vägrade då, som de mottalade sen. Hände med dem. Dålig näsa för nyheter då. Ja, kul. Skulle man ju sagt upp direkt. Perugia. 2003-2004, en match, noll mål. Udinese, står ändå liksom 25-25 som att han var där en sejour. En match, noll mål, och då Sampdoria året efter, noll matcher. 18 matcher för Libyens landslag,
ja, just det.
Och 2 mål.
Och sen tror jag att det är så att stor Kaddafi känner, nu är vi kanske framme då över typ 2007 eller sånt där, känner nu räcker det. Nu är det inte kul längre för mig att betala alla de här pengarna för att du ska liksom leva röva, men det var rätt mycket.
Ja, absolut. Han var väl också ett svart...
nattklubb och jakter och så.
Ja, och till och med snack om lite drogmissbruk och så. Och rapporterades lite om som Kaddafis svarta fåret av barnen där.
Så. Precis. Mm. Så att jag tror att det kanske är 2007. Nu får du komma hem här och hjälpa mig och liksom ingå i familjen på riktigt på ett annat sätt. Och sen efter det så är det lite av en gåta vad som händer för lill Kaddafi.
Vilken ändå var annorlunda. Du vet, förr när de hade de här alltså de kungliga barnen som så här, innan de ska regera så skickas de ut på. Men då var det ju lite så här akademiska resor till Rom och till Orienten och så här utbilda sig. Här är det liksom en köpt match för Perugia, en köpt för Udinese och var lite i Sampdoria. Så nu får du komma hem. Nu är utbildningen klar.
Nu är det stor. Ja,
och istället för då träffade man liksom stora tänkarna. Så här träffar man en Maradona på dekis och Ben Johnson.
Ja. Ja, och sen så tar det ju liten några år, sen börjar det skaka på allvar, så nu pratar om arabiska våren. Pappan störtas, hela familjen får fly för sina liv om de inte ska dö, får man faktiskt säga. Jag tror att lill Kaddafi flyr till, är det Niger eventuellt, och lever i exil där i några år innan han utvisas även därifrån och döms sedan för mord bland annat. Krigsbrott bland annat.
Dömdes han verkligen för det? Jag minns att han var uppe i sådana rättegångar.
Men ja, lite oklart är det. Han har ju en annan brorsa också som man lätt blandar ihop. Som var med av en politisk figur och som är fortfarande idag försöker göra lite comeback-försök. Ja. Mellanbrorsan tror jag detta. Jag tror att lill Kaddafi som vi har pratat om här var den yngsta sonen. Men han dömde, han satt i alla fall och skakade i finken för att läckte ut bilder där han då ska ha torterats i fängelse och så. Men det vet man inte heller. Vad det är, propaganda eller vad det är. Nej. Väldigt svårt att säga så mycket om detta.
Även Gauci flydde sen, kan jag berätta. Jag tror också Gauci är död idag. Mm. Men att han hamnade i ekonomisk trubbel och jagades av skattmas och annat. Ja, och flydde till Dominikanska republiken.
Ja. Men kanske var samt år i tiden sånt där när han skulle blicka tillbaka på sin karriär vad han kunde gjort annorlunda. Så pratade han med någon, jag tror... Det var också så att Perugia tjänar ju en del slantar också på det här givetvis. De fick ju givetvis en del pengar, men jag tror också att det var så att Al Jazeera i Libyen då, libyska Al Jazeera, köpte rättigheterna till att livesända alla träningar med Perugia under lill Kaddafis tid där. Så det fick de ju en slant för. Så det kanske var Al Jazeera som fick en exklusiv intervju med lill Kaddafi där han skulle då prata lite grann om sin fotbollskarriär, vad han kunde gjort annorlunda.
Ja. Det är ganska få matcher här, sa vi, under alla de här åren.
Ja, och då säger han så här. Perugia, det var lite för låg nivå för mig. Hade blivit som jag önskade från början, att jag fått spela för Juventus, där det är världsstjärnor på alla positioner, då hade jag varit en helt annan typ av fotbollsspelare och levererat på ett helt annat sätt. Så det hade kanske varit en dealbreak så här, lite sliding doors ögonblick. Hade det blivit Juventus?
Ja. Alltså han gynnas av att spela med bra spelare. Ja. Det är först då hans riktiga kvalitet kommer
men
fram.
Men Perugia, det var för låg nivå för honom. Mm. Så han kunde inte glänsa där. Ja. Det var det. Så hans självbild.
Det är vemodigt stråk i den stora summeringsintervjun.
Precis så.
Det är finalklart i Champions League. Women's Champions League. Det såg du kanske i helgen,
jajamän.
Anders. Där då Barcelona slog ut Paris Saint-Germain och Chelsea med, jag tror, Magdalena Eriksson från start. Slog ut Bayern München, klart, med 4-1. Och Chelsea-Barcelona ska mötas i final den 16 maj. Och det var ju ganska lätt att se redan när det var semifinal klart då att vad snabbt det har gått här. Och vad gud, vad storklubbarnas tid är här, ja. Även på damsidan.
Mm.
Alltså ett semifinal, en semifinalkvartett då som är PSG, Barcelona, Bayern München och Chelsea.
Mm.
Jag kollade bara lite hur det såg ut i Champions League för 10 år sedan när man var framme på samma nivå. Jag kan ju ta säsongen här, jag tror det här är 09-10. Här har man då kvartsfinallagen, heter Duisburg, Umeå IK, Lyon då, som är storlaget här. Mm. Turbine Potsdam, Montpellier, italienska Torres, norska Röa och Arsenal då, som får stryk stort mot Duisburg. I final så spelar Lyon mot Turbine Potsdam. Umeå är alltså i semifinal här för 10 år sedan. Det kan man ju konstatera från första, även om Rosengård var väl framme här ganska långt ändå. Man hade ju ingen chans mot Bayern München.
Nej.
Så känns det ju dels då som det dröjer kanske ganska länge igen innan ett svenskt lag, Umeå har ju till och med vunnit Champions League, innan de är framme i semi igen. Men också att det här var ju tidigare liksom damklubbar då, så här Turbine Potsdam och så. Så är det nu verkligen precis likadan som här sidan, att det är de här stora varumärkena. Jag tänkte bara att vi liksom kunde nämna det, för ibland är det lätt att bara missa sånt där när det sker så snabbt. Mm. Så, och vad det kanske, om man ska se det som bra eller dåligt. Ja. Vill du ta upp någon tråd här bara? Jag har inte förberett så mycket.
Nej, visst. Jag tänkte också på detta när jag såg detta i helgen. Jävlar vad det har gått snabbt. Från att man, det, liksom, det var klubbar som man, men som du nämnde, en norsk klubb här bara för Torres, italienska klubben. Vad var det för ett gäng?
Nej, precis.
Så. Hur snabbt det har gått. Och jag tänker så att å ena sidan så gör det lite ont igen att de här klubbarna som har kämpat på hela tiden med sina resurser och sina förutsättningar ändå har lyckats. Det har ju betytt så jävla mycket för dem. Och det känns så himla genuint på något sätt vad magkänslan får styra nu. Och så nu så är det de här, att det bara är pengarna som styr. Att det blev så enkelt för Barcelona. Vi bestämmer oss, vi ska ha ett damlag. Och sen så är de där de är, toppen av världsfotbollen, bara på några år.
Då kan det
går så jäkla snabbt. Å andra sidan så kan jag tänka också på alla som är liksom, ja, men som är små tjejer som spelar fotboll, som aldrig förrän kanske nu fattade eller förstod, kanske när jag kom upp i 15-årsåldern. Och när jag i höstas gick igenom för det här jobbet som handlade om alla de här, jag gick igenom de senaste 20 åren, alla pojkar och flickor som gjorde landskamper som 15-åringar. Vad som hände med dem senare så.
Ja, i P15 och F15-landslaget.
Precis.
Första landslaget.
Ja. Och där var det ju slående hur många tjejer som man pratade med som ansågs vara bland de 20 bästa i sitt land när de var 15. Och som sen slutade spela fotboll bara ett par år senare. Det var inte för att de tröttnade på fotboll, utan det var för att de insåg att det finns ingen framtid för mig här.
De kanske tröttnar lite grann på fotboll, för det är väl skillnaden då. Alltså, även den killen som sen blir 17 kanske tröttnar en smula, och det går inte riktigt lika lätt längre. Men där är det ändå så jävla mycket lättare då att fortsätta, för når han bara lite grann till så kommer han ändå ha rätt bra chans att leva på det.
Precis så.
Kanske. Då är det värt att, då gör det inget att man har tröttnat lite grann.
Nej, precis så. Och jag tror att det kan vara idag då, om man är 12-13 och man ser det här, liksom, man börjar förstå att det finns pengar att tjäna. Det finns liksom berömmelse, man kan spela de här stora klubbarna som man har nästan, man har knappt kunnat se ibland Champions League-finaler på tv. Utan man har kanske sett Bayern München möta Barcelona fast på här sidan, och så plötsligt har de damlag. Att det blir någonting hela tiden att ta sikte mot, att det är möjligt. Så sett så skulle jag tro att detta gynnar fler tjejer än vad det liksom, hur läget har varit tidigare.
Men ja, jag tänkte också att, för det är ganska slående då, om man talar om Sverige som, jag vet inte, kanske inte en stor nation på damsidan, men en av de bättre ändå, som man ändå har ganska mycket att skryta med på landslagsnivå över historien, med ändå spelat VM-final, OS-final och, ja, men vi behöver inte gå igenom alla deras meriter, men en bra fotbollsnation har vi ju varit på damsidan. Utan tvekan, liksom så. Men det är ganska slående hur, om man tar Umeå där till exempel, och deras fantastiska storhetstid, hur få av dem som var stjärnor där som har blivit kvar inom fotbollen efter att de la av, alltså i form av deras intelligens och kunna använda dem som tränare eller på förbundet eller sådär. Tar man liksom gamla Umeå-stjärnorna som Hanna Ljungberg och Malin Moström och Anna Sjöström, och det finns några där som kanske har varit expert, som Hanna Marklund är nu och Frida Östberg har varit det. Men liksom Malin Moström, Hanna Ljungberg, det var ju väldigt få som stannade kvar och kanske blev tränare sådär, medans varenda, inte varenda, men vilken hyfsad superettaspelare som helst kan gå lite kurser och sen bli fotbollstränare. Och det har inte varit så svårt att fatta varför. För även om några av dem kunde kanske leva på sin fotboll sen, men de kunde knappast lägga undan någonting.
Nej.
De är inte rika på fotbollen så. Och det är ganska jobbigt att vara tränare. Man kanske vill ha familjeliv också. Det har vi skrivit om tidigare. Att det är ett tufft jobb att vara liksom. För man blir väldigt låst och det är mycket press och inte så liksom anställningssäkert och så. Det är inte så konstigt att man inte vill ge sig in där då. Nej. Om man heller inte har lite pengar på banken än innan. Så förhoppningsvis kan ju den här utvecklingen göra att kanske dagens svenska, om vi kallar dem för stjärnor eller landslagsspelare, framöver kan blir lättare att en del av dem, alltså, det behöver de inte göra om de inte vill. Men det finns
tvinga dem.
Ja. Men det finns i alla fall större möjligheter att man kan använda sig av deras kunskap mer. Och det har ju inte kunnat göras på samma sätt. Det finns exempel förstås, men många får man ju kolla, vad gör Hanna Ljungberg idag? Det är inte många som vet.
Nej, det kan vara så att jag kanske missar någon, men nu när jag tänker på det, jag tror att det är så om man säger i damallsvenskan, är det 2 stycken kvinnliga tränare? Jag tror att det är i
Gunnars dotter såklart.
Ja, så tror jag att det är i Växjö också. Tappar bort namnet här nu, det är ju svagt. Men jag tror att det är 2 stycken. Och där kan man också tänka sig om, men när du sa det, men fan, det är inte så att Sverige plötsligt har blivit en bra nation som går långt i ett VM. Utan det har ju varit väldigt bra i väldigt många år. Och att det är så få, även om man ser på tränarsidan. Man måste ju inte vara huvudtränare, men någon typ av roll inom. Men alltså, även då om damallsvenskan tappar fart jämfört med de här stora ligorna nu, de stora lagen. Det kommer nog ta många år, som du säger, innan vi kanske ser ett svenskt lag i en semifinal i Champions League.
Ja, vad känner du där? För alltså, det går ju fortfarande att hävda att damallsvenskan är en liga med några av världens bästa spelare, kanske med lite god vilja. Mm. Det är ju inte världens bästa utländska spelare riktigt. Det kunde det nästan vara ett tag.
Liksom så.
Men det finns ju fortfarande en hel del landslagsspelare där. Men utvecklingen går ju mot att den får det kämpigare och kämpigare, eftersom de här stora drakarna då så snabbt därifrån.
Det är ju lite så att det börjar bli kanske av en hemvändarliga mer nu än vad det var innan. Så fanns det ingenting att flytta ut till nästan. Utan det var lika bra att vara kvar i Sverige, för att det var inte bättre ekonomiska förutsättningar utan om det inte var typ i Lyon till exempel. Eller Wolfsburg som hade en satsning och så. Där de var väldigt starka för några år sedan. Men jag tror också att det blir, jag vet inte, å ena sidan, jag litar åt att detta är positivt.
Ja, men där blir det ju också, om man tar det här Häckenprojektet nu då, hela det här Kopparberg som sen blev, ja, som är Häcken nu då, som jag har börjat ganska bra i serien. Ett perspektiv som inte kom fram så mycket där när det liksom käbblades som mest var ju kanske just spelarperspektivet. Och om man är lite yngre talang och är 14-15, att det ska finnas, för då, nu kan man ju som du säger då sikta på stora klubbar ute i Europa. Man ser att de här stora som jag känner igen från herrfotbollen så, de har nu även bland de bästa lagen på damsidan. Men även under dem så finns det liksom lag där man kan vara proffs och leva ett bra liv. Det är inte så orealistiskt den drömmen längre. Men det får ju gärna vara så som det är för ganska många ändå på killsidan, där det ändå är lite häftigt och också först kanske drömma om att spela allsvenskan med mycket folk på läktaren och spela för Malmö eller AIK eller Djurgården eller Kalmar eller vad det nu kan vara. Och där har det ju inte framstått som så häftigt kanske då. Om man var 15 i Göteborg och lovande, och liksom, det är klart att man säger inte nej till då man lyfts upp i Kopparbergs A-lag, för det är ju bra nivå. Mm. Men det är kanske inget sådär, ingen barndomsdröm riktigt. Byta om med de där sunkiga omklädningsrummen, inte så många. Och där har du en jävla påverkan, att om nu Häcken menar allvar med att de ska satsa lika mycket, att man faktiskt sagt, gud vad häftigt att få spela där. Mm. Och där har du, för nu är det ju också med alla de här som har kommit igång då, med större klubbar som har gjort damsatsningar, och de får börja från början, de flesta av dem. Att det är lite sent kanske, för den här utvecklingen går så snabbt nu där ute. Så den tiden det tar för Malmö att komma ut, att man kan ju verkligen anklaga han Anders Pålsson och så ordföranden för att vara ganska opportunistisk. Men han, på något sätt hade han ju rätt när han säger att vi hinner inte vänta. Där var han ju åtminstone ärlig, för det ligger ju någonting i det. Medan står de här som har varit uppe och vänt flera gånger, som nu är både AIK och Hammarby uppe i högsta serien. Och det är vi vana vid, de är uppe ibland och ibland så är de i ettan, sådär. Men där skulle det ju vara, där blir det också en fråga för dem vad de är värda att satsa, vad de är villiga att satsa på en verksamhet som kanske inte alltid kommer gå, alltså kanske kommer gå back liksom. För det skulle ju inte, de skulle kunna komma ganska långt på att ge lite mer av herrbudgeten till om, så skulle de inte behöva vara svänggäng längre så att säga. Då skulle de ju ganska snabbt kunna få ganska bra spelare. Definitivt. Och etablera sig, kanske slåss om ett SM-guld och så. Mm. Men är man beredd att göra det om publiken fortfarande inte växer sig ännu större sådär? Mm. Det finns ju ganska många intressanta frågor på det sättet. Men att damallsvenskan är inne i en ganska känslig tid, det är ganska uppenbart då.
Ja, och lite så. Det känns också som att med tanke på att Malmö FF, det är ju, det rör sig bara om några år nu innan de är uppe i damallsvenskan. Det kommer gå rätt snabbt den där marschen, känns det som.
Ja, den brukar ju gå snabbt upp till typ näst högsta. Så får vi se.
Men precis när de väl är där så tror jag då kommer de också tillföra ännu mer resurser kanske, så att de tar sista steget upp och så.
De är ju verkligen i en position där de skulle kunna ta pengar utan att det skulle vara knapert för herrarna.
Precis så.
Och verkligen kunna bli dominant.
Ja, och det är det jag tänker. Nu har ju då deras konkurrenter i damallsvenskan, och inklusive då Häcken, de har ju ett litet fönster här nu på 1-2 år att verkligen etablera sig där uppe på något sätt och verkligen bygga en infrastruktur och verkligen satsa. För att den dagen som Malmö FF kommer upp där, vill de, så kan de ju bli ett, ja men de kan nästan bli, de kanske inte kan bli ett Bayern München eller Barcelona, men precis under där. De
Wolfsburg.
Wolfsburg. Det, utan problem. Så att de andra klubbarna har ju verkligen en utmaning här nu att fan, vi verkligen får se till och maxa här nu ett par år och dra ifrån så mycket vi kan, ja. Så vi kan ha lite utrymme sen när de väl är uppe i Malmö FF.
För det blir också spännande att se, du sa ju någonting där att det har blivit lite av en hemvändarserie för dem, precis som herrallsvenskan, men spelare som har varit ute och kommer tillbaka och som nu är duktiga, Nilla Fischer och Seger och Olivia Skog, det finns ju massor liksom så. Kommer den bli tillräckligt häftig för att drömma om i första läget för en väldigt lovande spelare, om det liksom inte är häftigt runt omkring, om det inte kommer mer publik och så. Och där finns det ju också något lite dubbelt, att man är för det här med att det ska få gå långsamt, man ska inte ta någon genväg till någon plats. Men samtidigt då att det går så jävla snabbt för dem här ute idag, så blir den här serien inte något att drömma om för de här talangerna. Och den kan inte riktigt konkurrera pengamässigt längre så där. Då undrar man ju så här att då kommer ju snart också 16-17-åringar gå utomlands. Mm. Det är liksom, det är klart att det kommer bli så. För redan nu är det ju, det finns ju ganska många spelare på damsidan ute i Europa nu i lag där man nästan måste läsa på om man ser ett namn. Och säga, den här har inte riktigt hunnit etableras i allsvenskan innan den fick chansen att spela i det här serialaget eller så. Det hade liksom bara nästan för 6-7 år sedan om vi hade sett ett sånt namn. Så här, då skulle det nästan blivit vårt okända svensk proffs i Serie A. Mm. Och så hade vi kunnat göra ett knäck på det. Men sådana finns det ganska många av nu liksom. Så. Så jag är lite rädd sådär. Och jag hoppas att det går bra på ett sätt för de här lite större och satsningarna som dras igång. Och även för lag som AIK, Djurgården och Hammarby som har en supporterbas. Och att man på något sätt kan lyckas få dit lite folk när pandemin är över. Så att det blir liksom kännas häftigt att få spela där. Ja. Liksom. För liksom det är nog en grundfråga. Sådär. För annars så finns det sätt att gå förbi det.
Ja, precis. Och menar det är ju för organisationen OBOS Damallsvenskan. Ja. En utmaning att verkligen maxa det här så fort då pandemin är över. Att bygga allsvenskan så att det blir attraktivt. För annars så skjuter man sig själv i fot om man bara, ja, nu är det så. Nu är vi kanske då, ja, det finns 4-5 ligor som är hetare än vad vår liga är. Så nu ska vi bara fostra spelare, sen ska de sticka. Då tror jag att man måste liksom bygga också den liksom lite stoltheten att vi är inte de här köpeklubbarna som bara har bestämt sig för att nu ska vi. De finns ju också i Sverige, det ser vi. Ja. Men det finns också kvar de andra klubbarna som i alla år bara varit damverksamhet till exempel. Och de har kämpat på hela tiden, de fortfarande etablerar, de är liksom där de är. Så att det känns som att hela ligan har en jävla, ja, det är ju spännande tid.
Ja, det är det. Du, jag har några ytterst små grejer som jag skrev upp som jag inte har kunnat ta vidare till ett större resonemang. Så jag tänkte att jag bara nämner dem här. Och så får vi se om du hugger på någon innan vi går mot slutet här. Det första jag skrivit upp var Häckens supporters inställning till Andreas Alm. Häcken har ju börjat svagt i herrallsvenskan, 3 raka förluster och så kryssar de nu uppemot Hammarby. Jag har bara tänkt på lite hur det skojas ju ibland, och inte minst här i Göteborg från supportrar, kanske främst IFK Göteborg, men kanske även till Ögit och Gais, som att Häcken inte skulle ha så hängivna supportrar, men de är ju inte AFC liksom. Det finns ju x antal tusen som skulle vara och titta på dem om de fick nu. Mm. Och det finns ju de som, de har en klack och de bryr sig ganska mycket, de som bryr sig. Och där undrar jag lite hur deras inställning börjar bli till Andreas Alm. Mm. Inte bara, det är givet då att man blir lite skeptisk när laget förlorar såklart. Men det är något med, alltså när man kommer till Häcken och har tidigare lite erfarenhet av att ha varit i större klubbar med hårt tryck. Stare hade det från AIK och IFK Göteborg, och Alm har ju också det från AIK. Så är det ju såklart ganska skönt för tränaren. Han kanske kan bli lite mera avslappnad på ett sätt. Vissa skulle säga att de gillar det där trycket, men arbetsro är ju lite mer kanske. Och man kan vara, och det är ingen hemlighet att både du och jag har gillat att snacka med Andreas Alm och fortfarande gör det. Han är alltid spännande och bra att prata med. Här har han varit ganska avslappnad, och jag undrade bara lite hur man hade tänkt som väldigt engagerad Häcken-supporter när han efter 3 raka torsk säger att det ska bli spännande att se hur vi reagerar på det här nu.
Ja,
favorittippade då, och så förlorar vi 3 raka matcher. Så det blir spännande, nästan som att man var en betraktare utifrån. Mm. Där man nästan, så man tänker nästan om en AIK-tränare, så hade han nästan inte velat uttala sig. Mm. Så. Eller sagt, att ska det bli spännande att se, du ska bara lösa det, hade jag tänkt då liksom kanske. Och nu såg jag också något om efter den här matchen uppe i Hammarby, så hade de skrikit något om att han var gnagare eller något. Ja, ja. Han hade liksom varit lite road av det så. Också känt att så fan, nu är du här eller är du inte här? Mm. Så här. Alltså, jag bara undrade lite hur vissa av dem där känner att det är lite väl så här soft inställning. Visst, ni kan säga att vi inte har lika många supportrar som Malmö, eller det har vi inte liksom. Mm. Men för oss betyder det jävligt mycket. Så här, sluta säga att det är intressant hur vi ska se. Ta och fixa det liksom. Så kan jag bara tänka mig att en del känner kanske.
Absolut, och det är ju det utåt så, kommunikationen och liksom känslan man får. Men sen så funderar jag också på rent konkret i Alms arbetsvardag, hur det här påverkar honom i förhållande till att han är i Häcken nu och att det inte är det, så är det ingen publik alls nu, men att också Häcken är en mindre publikklubb än AIK då till exempel. Hur hans arbete hade påverkats rent konkret i vardagen om han hade varit AIK och haft den här inledningen på en säsong.
Mm.
Och hur han är nu i Häcken. Alltså, menar, det är ju den ena saken som du pratar om, hur det framstår utåt och sådär, hur han pratar och för sig och så. Men,
ja, det var bara mest en undring från min
sida. Ja, precis. Men ja. I vardagen så undrar jag också, menar, det är klart att det hade säkert påverkat honom ganska mycket om han hade haft den här inledningen i AIK. Att okej, okay, nu måste jag liksom spela de här supporterna trycker på att vad fan får inte den här killen chansen för alla vi supporter tycker. Där blir det kanske lättare att man blir ibland kanske populistisk och ibland att man liksom inte är sig själv trogen, om du förstår. Mm. Att man lättare rycks med. Det kanske inte han gör nu, men det kanske också kan vara positivt ibland, förstår du? Det
ja,
jag menar.
Ja, jo, absolut.
Kanske är positivt ibland att man känner att ja. Nu har ju en jävla liksom fan press på mig nu. Kanske blir lättare för honom att slå igen sin MacBook Air klockan 23.00 på kvällen för att det är Häcken. Hade varit AIK så kanske han slagit igen den 24.00.
Ja, det är inte alls säkert.
Det är inte alls säkert.
Men, och det kan ju vara absolut att det är bra på många sätt sådär. Mm. Men bara liksom såhär, jag hade nog suttit och irriterat mig lite på liksom att det nästan verkar vara, jag tvivlar inte på att han jobbar stenhårt.
Nej.
Liksom så. Men att såhär, jag skulle inte vilja säga att någon säger att det är intressant då. Min klubb. Så jag skulle bara, för det låter som att det är en expert som säger så. Nästan någon som betraktar det utifrån. Så här, att ni har satt oss i den här dåliga starten nu. Det ska inte bli intressant att se. Det ska lösas liksom. Mm. Så. Den andra lilla korta grejen jag skrev om gällde också. Inte någon med AIK förflutet utan någon som är i AIK. Nämligen Heno Goitom. Han skrev en tweet under matchen i Champions League. Mellan Paris Saint-Germain och Manchester City. Som var väldigt högkvalitativ.
Tweeten?
Ja, kanske. Men jag menar matchen.
Ja, just det. Ja.
Ja, han skrev så här då i alla fall. När jag tittar på PSG City så tänker jag, är det fotboll vi spelar här i Sverige? Kvaliteten på spelarna på den högsta nivån är sjuk. Högsta hastigheten i drivet, riktningsförändringarna, fina lugna touchen när de får en hård passning felvänd, hur snabbt de täcker ytor defensivt. Tänkte jag ändå på så här, det här skulle man nästan vilja ha som grund för ett samtal med Heno Goitom om att känna sig kass.
Mm.
Han framhålls ju ofta då som kanske en av de spelintelligentare i allsvenskan. En bra spelare har varit under många år i ett lag som har ambitioner på toppen. Men det han säger här är ju nästan så här att han ägnar sig åt en annan sport.
Mm.
Och då står han i en tv-studio och kommenterar den här andra sporten. Det är väl kanske ett hack under då. Va?
Mm.
Men att så här, de måste ju ändå känna så då. Så här att jag har tränat fotboll hela mitt liv och gör det fortfarande varje dag. Vi har grymma förutsättningar här. Men de här är så himla mycket bättre. Varför är det så? Ja, det borde nästan kunna bli existentiellt för Heno Goitom då. Det var nog inte hans tanke med den här tweeten. Men så här, det är det nästan han säger då, att jag känner mig kass.
Ja, och menar, det är inte så att han sitter på kvisten i Ljungskile.
Nej.
Så han är ändå i AIK.
Ja, visst. Ja, ja. Precis. Och så, från start i derbyt. Ja. Så här, men bara så här, det måste ändå bli lite mindblowing då.
Ja.
Att så här, varför skiljer det så mycket?
Ja. Tror mig, denna tanken slog mig när jag tittade på första halvleken igår mellan Halmstad och IFK Göteborg.
Ja, men det är det vanligaste någon säger. Du vet, om jag är i mitt tennisgäng där folk inte är så fotbollsintresserade, men så har de sett lite på, ja men kanske Halmstad Blåvitt. Då vill de säga vilken dålig kvalitet det var.
Ja.
Jag såg på Champions League igår och då blev jag lite trött. Så, ja, men vad tror du? Liksom, så står man där och ler lite. Men det är deras absoluta liksom främsta tanke de får.
Mm.
Att så här, vilken skillnad i spel.
Ja.
Så här, det blir man inte förvånad över själv. Så. Men om man liksom nördar ner sig det där, så kan man undra varför det måste vara så.
Nej, absolut. Absolut. Men sen så finns det ju matcher som man ser i allsvenskan, man känner, fan, detta är ju mycket bättre än vad folk har koll på.
Ja.
Så.
Ja,
så det finns ju också, men det var någonting med första halvleken, tror jag var det. Emma Helin som sa det i halvtidspausen, att hon hade nackspärr. För att det var bara bollar som flög fram och tillbaka. De bara skickade från backlinjen upp till anfallare. Sen så vann de bollen, så skickade de tillbaka bollen. Det var ju inte så liksom att att spelet, om man säger att det var lägre kompetens, att man såg att det är en jävla skillnad, Henrik Goitom, tanken där. Utan det var ju mer liksom taktiken så, som kändes som att detta, här kastades vi tillbaka till liksom folktomma läktare.
Haglund mot Rolle.
Ja, men nästan innan dess också. Ja. Innan här, vi hade liksom 4 000 innan pandemin på läktarna. Mm. Och liksom allsvenskan var supersvag.
Ja, fast närmare ja, Europatoppen än vad den är nu.
Den var inte het.
Nej,
det var det jag menar. För det var liksom, det var fotbollen som spelades där. Det var gräsligt att se alltså. Det var så jävla liksom panikrensningar, långa bollar på liksom en stor tung Boman å ena hållet och Sigtorsson andra hållet. Och skulle de vinna bollen, andra boll, och sen skulle de fylla på lite grann och så skott. Det var den typen av spel som var. Detta har inte jag sett på länge. Så det var bland det sämre att sett i allsvenskan faktiskt.
Ja,
så såg jag inte andra halvlek, den kanske var bättre. Det kanske blev en helt annan. En scenförändring som man säger.
Ja, jag undrar helt. Men det vore intressant att liksom sitta ner med Henok Goitom, just eftersom han tittar på så oerhört mycket fotboll av absolut högsta klass. Mm. Men hans vardag då är någonting som han upplever ibland nästan som en annan sport.
Ja,
så om man bara kunde köpa den premissen, utan att, för det handlar ju inte om att man ska hacka på någon.
Utan
bara liksom själva känslan av det.
Så finns det någonting litet i mig. Nu var det ju så att Hamsik var ju med och spelade första halvleken. Det finns många som hånar honom. Så det var inte det jag tänkte. Men när jag ser honom nu spela för IFK Göteborg, så vet jag inte vad det är i mig. Men jag vill att han ska få uppleva lite bra matcher. Att han ska liksom kunna komma tillbaka.
När han sen senare berättade om hur det var när han var i Sverige.
Ja, tror att allsvenskan inte är så bra. Men nej, det är faktiskt mycket bättre. Jag vill att han ska kunna säga det och verkligen mena det.
Ja, för nu kan han heller inte säga, prata om den fantastiska publiken.
Nej, inget
sånt. Vi har ju alltid haft det. Att de är imponerade när de kommer till ett Stockholmsderby.
Ja, precis. Ja, men det är lite så att jag vill att han ska bli lite imponerad. Lite bara, jag vet inte varför jag tänker så.
Ja, men vi är ju små i världen.
Ja, det är väl det. Man känner sig lite stolt.
Ja, vi är små i världen. Det är liksom samma som att när IFK Göteborg supportrar är arga efter dåligt spel om Törjans Vall, så skriver de inte sparka Rolle, utan de skriver Rolle out. Det är små i världen. Liksom. Kan man inte bara skriva sparka Rolle out. Det är roligt på något sätt. Sådär. Jag förstår precis hur du menar det med att man säger inte, men att man vill att han ska komma liksom, med några goda vitsord.
Ja, men det är därför jag blev så.
Men han kanske kommer säga som Sadiq Gaddafi då. Såhär, att om det går dåligt, såhär, och för honom, jag hade gynnats om han var bättre spelare runt om mig. Då hade jag fått ur mer.
Ja, men det blev så ledsen liksom, när han säger när Bjärsmi har bollen nere. Istället för att han passar liksom, en mötande Hamsik, så slår han bollen upp till, passa istället med dig, så kommer han berätta sen för Cavani, sin gamla lagkamrat.
Det ska vara den primära uppgiften att vinna, utan så här, går ni ut här nu och så tänker ni på vad kan han komma att ge för rader i det här kapitlet när han skriver sin självbiografi sen. Vad kommer han säga till journalister i Slovakien om hur det var i Sverige. Så även om det är rätt alternativet och säkerhetsmässigt är det bättre att köra upp bollen till Sigtorsson, passa Hamsik. Det hade ju inte landat så bra.
Nej, men det hade ju fall också.
Ja.
Synd att det inte blir så. Ja, Johan, det här avsnittet har vi gjort i samarbete med streamingtjänsten C More och tv-serien Bloodlands. Bloodlands då hade premiär på C More den 15 april. Det är en brittisk dramatrillerserie som gjort stor succé bland tittarna och kritiker i hemlandet. Och Bloodlands tar sin början när polisen hittar en bil i havet utanför Belfast. Utredaren Tom Brannick spelas av James Nesbitt. Så tydliga kopplingar till ett olöst fall med stor personlig betydelse för honom själv. Tillsammans med kollegan Neve återupptar Tom jakten på en ökänd mördare som varit försvunnen i 20 år. Det är stjärnproducenten Jed Mercurio som producerar Bloodlands. Han ligger även bakom serierna Bodyguard och Line of Duty. Och just Line of Duty har faktiskt också C More på sin streamingtjänst. Och den som gillar spänning och oväntade vändningar får inte missa Bloodlands, som nu då finns att streama på C More.
Vi påminner om vår prenumerantpodd Spela bussen. Varje fredag lyssnar man på nya avsnitt av den. Det gör man då om man är prenumerant på Offside. Det blir man lättast på offside.org. Och blir det, om ni inte redan är det, då får ni även då se vårt nästa nummer, vårt EM-nummer, och där vi berättade förra veckan att förutom en hel del andra jobb då, så gör vi en ordentlig kul retrosatsning på EM 2004 som vi håller på att jobba med just nu faktiskt, och som är väldigt kul att jobba med, som jag tror blir roligt att både läsa och ta del av på webben.
Vi sitter och skriver den texten, du och jag, Johan, idag, imorgon, nästa dag efter det.
Ja, och några dagar till.
Några dagar till.
Ja. Vi är tillbaka i den här formen igen nästa onsdag. Ha det så bra, så hoppas att vi ses då igen.
Hej då!